det blir Jörgen Smiths andra föredrag. Tisdagen den 10 februari 1981. Om sömn, död och vaket.
I det ligger med
bara skriker ut hvis det blir for lavt. Vi snakket om bevissthetstilstander. I tidligere tider var folk mer venner med søvnen. I dag er noe blitt skjevt. Millioner av mennesker har dårlig søvn. Disse søvntablettene som da benyttes, de fører til stigende avhengighet og fører mennesket ut i en ugunstig mellomtilstand. Døden er blitt viet stor oppmerksomhet de seneste årene. Det dukker opp bestsellere med død og reinkarnasjon som tema. Selvmord er dødsårsak nummer 1 i svært mange land for mennesker under 40 år. Stilte jo spørsmålet i går da om en annen bevissthet om døden kan få en betydning inn i dagliglivet. Og så snakket vi om disse slagene som foregår ute i Europa mellom ungdommer og politi. I Zürich har dette nådd en slags topp hvor en venter nye ødeleggelser hver uke. Og tåregass benyttes på begge sider. Og ødeleggelser skjer for millioner av sveitserfrans. Dette representerer muligens et nytt opprør som er annerledes enn ungdomsopprøret på 60-tallet. Og vi stilte da spørsmålet om dette vil spre seg med samme omfang. Så fikk vi noen sitater fra den ene avisen, Isbryteren, som ble trykket i 23 000 eksemplarer som bare ble sugt bort med en gang. Og det var da snakk om litt forvirret at de ville ha kjærlighet, ikke penger. De var lei av kald betong, og det hele var liksom rop fra undergrunnen. Og blant annet ville de ha sanselighet og ikke byråkrati. Disse ungdommer formulerer seg jo mye mer uklart enn den tidligere ungdomsgrupperingen som da begynte den opprøret ved Berkeley universitetet da, som Jørgen nevnte. De ønsker lykke som ikke kan stilles ut i vindusmontre. Men de er ikke marxister på noen måte. Det viste blant annet måten de handlet når denne avisen Isbryteren viste seg å kunne dirigere ungdommen. Da la de ned denne avisen. Men så dukket opp fra et annet sted en ny avis som het Brekk Hjerne. Isbryteren ville altså bryte pakkisen. Brekk Hjerne, er det klart på svensk også det hva det betyr?
Kofoten,
ja. Og hvis og så snakket vi om at mennesker i dag er på sett og vis imellom en polaritet, og at menneskets jeg forsvinner om man da drukner i en av disse polariteter, i denne her mer glatte pakkisen, den kolde nummer og bank og forsikringsdelen av det hele, eller om man da drukner i den ville, steinkastende, lidenskapelige følelsesstormende aggresjon. Menneskets jeg forsvinner på begge sider. Men det er tegn på at menneskets jeg finnes under overflaten når mennesker ikke faller til ro i noen av disse ytterligheter. Menneskets innerste vesen kan ikke fanges i enkle definisjoner. Eksisterer bare det som har med legemet å gjøre? Det var da spørsmål vi stilte i går, som vi skal da gå videre med i dag. Og så snakket vi om de 4 millioner nattskiftarbeidere i USA som har store problemer med søvnen. Og derfor så har man fått de siste 30 årene en søvnforskning. Og den viser da hvor viktig regelmessige rytmer er, at man sover regelmessig. Disse nattarbeiderne som har 14 dagers rytme, altså arbeider 14 dager dag og 14 dager natt, De får jo aldri falt til ro skikkelig i noen rytme. De dreier om på rytmen og kommer altså helt ut av det. Når de endelig har kommet inn i en rytme, så bytter de. Så 32% av disse har magesår, og en stor prosent har ødelagt stoffskiftet, 57%. 87% er dypt søvnløse. Og så snakker vi om at det finnes ingen kroppsfunksjon som ikke er innormet i en bestemt rytme. Derfor blir vi kan også bli ut av oss når vi endrer tiden helt ved å ta en flytur til New York, for eksempel. Og det kommer jo da at vi får en helt annen tid da. Mens derimot hvis vi drar noe skyld, så blir, har ikke det den samme virkningen.
Det er meget klart sammenfattet Ritz, sånn at vi har kontinuiteten fra i går. En viktig ting å tilføye som jeg ikke tilstrekkelig klart betonet, er at ikke bare jeg blir skjøvet tilbake i begge disse polariteter, men egentlig også tenkningen. Ikke tar dem så slik at tenkningen er reservert for fattigelsen, og at de andre, at tenkningen forsvinner på den andre polen, tenkningen forsvinner i begge polene. En real, sannhetssøkende tenkning er bare mulig der hvor jeg er våknet. Helt individuelt. Og det spørsmålet da, hvor er betingelsene for et rent menneskelig felt, som egentlig dypere sett alle søker. Er det noen spørsmål direkte til referatet først? Da går vi over til neste, og jeg spørte om hun vil være med på å formulere tre meninger, tre setninger som karakteriserer noe det gjelder uten å gjøre krav på å ville definere det avsluttende, hvilket er meningsløst å søke på, men hvor man prøver å få tak i noe helt vesentlig ved gjelder. Og så sa jeg at det er helt umulig å spørre alle. Naturligvis, da ville vi ha mer enn helt mulig. Men vi vil gjøre som et lite steg av et arbeid hvor noen sier hva de har tenkt, og noen flere, og så taler vi om det, og så kan det være stedfortredende for mange. Er det først en som har skrevet noe, så glemmer vi si hva han eller hun har skrevet. Ja? Ja, men jeg tror vi skal få det frem her med en gang. Først. Og nei, jeg tror ikke det er minste vanskelig at noen sier. Den aller første, ja, vet du.
Jaget är den odödliga medelpunkten eller kärnan i själen, arvet efter sig själv, som hämtar sitt medvetenhetstillstånd både från det andliga och från det fysiska. Balansförhållandet dem emellan är personligheten.
Tack. Ja, det. Der kommer straks spørsmålet opp til dette. Hva er personlighet? Balansforholdet mellom disse er personligheten. Hva er som et spørsmål i den sammenhengen? Vi lar det først bare stå svevende, og så spør vi om en annen eller noe helt annet.
Kan han si en gang til samme sak?
Det gäller en gång till.
Ja,
till en gång till.
Jaget är den odödliga medelpunkten eller kärnan i själen. Arvet efter sig själv, som hämtar sitt medvetenhetstillstånd både från det andliga och från det fysiska. Balansförhållandet dem emellan är personligheten.
I det brännande spörsmål tilläckte kommer det en syn på vad är personligheten? Balansförhållandet om dessa är personligheten, vad är så det? Kan den också gå i fullständig upplösning? Vi så icke balansförhållande. Eller där ingen, alltså jag bara stiller för att se problemet. Vidare, medvetenhetstillstand, bevissthetstillstand är både från den andliga och den egentliga sidan. Hvis nu bevisstheten försvinner helt ner till den djupaste sömn. Alltså jag bara stiller spörsmål. Den formuleringen är meget nyttig. Det är meget nyttig. Vi begynner där. Vi bara begynner att grava vidare. Och börjar det helt exakt i problemställningen när man begynner att skriva sånt. Det var mycket tid.
Jag har kallt första ämnen till att reagera när något blir för ensidigt. Och då tänkte jag speciellt på detta som du snackade om igår med på ungdomen som reagerer, och där är det inte handlingen det är snack om, men evnen till att reagera.
Ja. Alltså, man står i en livssituation, så kommer det något som går i ensidighet, och så är det något i människan som då reagerar mot ensidighet och då vill ha något annat. Här kommer nu en helt ny sida som uttalt var inne i deras uttalelse också. Bare her nu poengtert, så å si, dette med ensidigheten, og så reagering. Hva ligger der inne i dette? Der ligger to tidsmoment. Først en situasjon sånn, og nå må det skje noe nytt. Dermed kommer begrepet utvikling. Der er noe som går videre. Utvikling i dette. Hva gjør man med saken? Utfordring, og så en indre bearbeidelse av dette. Det momentet kom ut her frem hos skolen. Er det da en annen sak, hva?
Det var bare den ene setningen.
Oh, ja.
Jeg har forsøkt å gjøre en utfordring på det. Og ja. Det andre er evnen til å stille spørsmål.
Nå kommer et enda. Eller ikke enda, men like viktig. En like viktig side. Stille spørsmål. Altså ikke gitt på forhånd. Søkende. Det gjør aldri dyr. En ku ute på marken. Det er sånn at du bor der ennå. Inne i den søkende kraften, i selve spørsmålet, ligger det noe som graver dypere, går ut over den vinnende situasjonen. Eller hva er det noe
mer? Evnen til å leve i spørsmålet. Og der jeg også i det så kommer at en opplevelse at jeg aldri kan være i ro.
Jeg kan aldri være i ro. Er vi alltid urolige? Nu kommer spørsmål, hva er ro? Kunne man, det var stille et provoserende spørsmål, kunne man dreie det om og si, jeg er det i mennesket som alltid er i ro? Vi må spørre. Det er en litt annen betydning inn i begrepet ro. Vi holder det åpent. Hva er uro i det hele tatt? Ja?
Jag har formulerat två frågor som jag kan göra. Vad är det som i barndomen och ungdomen ger människor egenskaper och kvaliteter som man vet inte kan komma från arvet eller miljön, eller från den korta erfarenhet som man då har fått.
Och det kommer fram en djupare kilde. Det är lite mer utfört ett moment som då in i den allra första formuleringen, som arvet för sig själv. Som nu är utfört som ett spörsmål, vad är det som vilkar där upp genom barndomen och i ungdomen?
En till fråga. Vad är det som man kan ha erfarenhet i människor och undra mycket över? Vad är det som styr mitt liv, mitt mönster, som det senare visar sig i moget övervägande? Och det just det var det nödvändiga för min utveckling. Och det har inte kunnat komma in en klump. Eller från angivningen. Eller från min medvetna planering.
Ja. Så nu kommer en annan polaritet in som är precis det omvända av medvetenhet, bevisst ansvarsfullt. Det är ofta så att när man talar om det så markerar man kun detta ansvarsfullt, självständigt, individuellt, bevisst. Och nu blir precis det omvända formulerat. Nämligen, vad är det i livet som virker som en enhet som jag icke vet om? Som ligger dypare. Och det blir nettopp av det kallt för djävet. Ja. Det är nettopp det som precis icke är bevis. Som jag icke vet om i ögonblicket. Alltså ett jag som virker också genom alla ubevisste situationer. Nu har vi ett jag-begrepp som icke med nödvändighet har i sig jag-bevisste. Vi må alltså skjelne mellom jeg virkelighet i deres formulering og jeg bevissthet. Og hvis man bare holder på bevisstheten, da vil det bare være der hvor man er helt klar reflektert borti. Og så fremhjemmer da denne setningen, det er meget i livet som er meget viktigere, men som jeg ikke visste om i det øyeblikket, og som først etter hvert viser seg i en stor sammenheng. Alltså en enhet i hela biografien som ligger dypare. Det vi ser, det blir vanskeligere och vanskeligere. Och mer dypare och dypare. Men hvordan forholder nu det seg til ansvarspunktet? Hvis man bare markerer bevissthet, ansvaret, det gjelder. Da må man si, et mongoloid-menneske har ikke noe gjelder i hele tatt. Eller andre som lever i en sånn drømmetilstand fra fødsel til død i det hele tatt. Fullstendig bort. Hvis man tar deres, denne beskrivelsen, så kommer jeg frem sånn at den også er der. I den dypeste ubevissthet og rus og alt mulig i bakgrunnen. Men at det viser seg i et mønster i livssituasjonen, og som nu spiller sammen med bevisstheten, men hvordan, hur. Og så kommer vi tilbake til den første formuleringen, personlighet, som skulle være balansen, som da eventuelt forsvinner, hvor man da må si personligheten kan gå i oppløsning. Og så blir spørsmålet om identitet. Hva er menneskets identitet? Hvis da personligheten går i oppløsning, er det da en annen? Hva er det jeg mener med meg selv? Hva er jeg i det hele tatt? Hvis jeg med meg selv føler det som nettopp er det bevisste ansvarspunktet og personligheten i balans, og så det går i oppløsning, så er det en dypere virkelighet, men det visste ikke jeg noe om. Hvem er så jeg? Men, ikke sant? Det begynner med en gang å briste og sprenges når man begynner å bore kroppen inn i det, og der hender det at man etter hvert øver opp en bevegelighet i tenkningen, at man ikke holder fast i en forskruet definisjon, det er det, og bare det. Men at det er en side av det, og nå kommer man til en ny side, og en ny side, og så langsomt kommer et utdypet stort bilde frem, som stadig blir dypere og dypere. Nå har vi fått noen allerede i dette, og vi ser nå hvor interessant det er at en tar det fra den siden, og så kommer en annen fra en annen side som er presis like viktig. Og det er ikke noen motsats mellom det, ikke noen motsetning, men de supplerer hverandre. Og det er en hovedegenskap ved den virkelige tenkningen. Ikke et system, en definisjon, men vi går omkring. Ser vi litt her, så beveger vi oss litt, og så ser vi fra denne siden, så kommer det en ny side. Så må vi igjen bevege oss, og kanskje snu oss helt rundt, og så kommer en annen side frem. Og det går hele tiden videre. Spørsmål som borer, og som arbeider nå frem. Hver gang det ender i et fikset system, stanser tenkningen. Er det ikke tenkningen? Sklerose. Hver gang det går i kaos, går tenkningen i oppløsning. Det må være bevegelighet uten kaos. Er det noen flere? Ja?
At jag vet inte det som gör att jag kan förbinda med andra människor och att jag inte kan uppleva mitt jag och inte andra människor ser mig tala med
mig. Nu kommer ett helt moment som vi andra första inte har explicit uttryckt, men som var inne i meningen allikevel. Nu kommer det uttryckt, det sociala. Er det noen mening å tale med om et jeg, hvis man ikke taler også om de andre jegene? Og forholdet med de andre jegene, hvis vi utskjatter alle de andre jegene, er det noen sånn mening å tale om det ene jeg i det hele tatt? Og nå kommer den sosiale sammenheng, jeg, i forhold til det andre jegen. Da blir det enda vanskeligere. Og nå kommer det uoverkommelige først, men nødvendige arbeid å realisere at selv om jeg selvfølgelig til å begynne med betrakter meg som det eneste sentrum i hele verden, det gjør hvert menneske. Jeg er sentrum av verden, alle de andre statister. Så er det selvfølgelig tilfelle med hver enkelt annen også. Og hvis jeg vet at det er helt på alvor, at i den andre er det sentrum i hele verden, like meg som i meg, så har jeg ikke tatt på alvor at den andre er jeg. Og der er en voldsom spenning, det hvis man tenker i hvilken grad man selv er hovedpersonen i sitt eget sjelsliv. Selvfølgelig. Men det er den andre i hans og hennes sjelsliv også. Og først når jeg kan så si helt ta det på alvor, realiserer jeg det annet jeg samtidig. Og først da begynner det egne jeg å finne seg sannferdig. Så lenge man bare er hovedpersonen og de andre statister, er det løgn. Det er ikke sant. Det er altså et uendelig arbeid i forskjellige retninger vi kommer inn i her, når vi tar frem hva er det vi skal få. Hadde du det? Ja. Nå har vi allerede tatt med deg. Lange du det. Ja.
Ja,
det
er som er menneskens innerste vesen, i bästa fall ledaren, alltså Herren Gud, för mina olika självkrafter i det praktiska jordiska livet. Detta mitt så kallade högre jag är alltså av Gud i dess innersta av mig själv, min eviga, odödliga, individuella del. Jag är den jag är. Jaget är den jag är i min jag är-närvaro med allt som jag har samlat av mina skatter i himlen med Jesus Kristus, som Jesus Kristus har bett oss om att följa honom och ta ansvar för sin nästa av sig själv. Att bry sig i det sociala ur en helhetssyn, att föda sina lam.
Ja, här kommer ett nytt moment fram som är helt oundvärdligt och viktigt. Herre. Det var i tidigare. Det andra är viktigt. Det var alla nya momenter där. Nu kommer ett. Herre. Över alla andra underordnade momenter i min existens. Hvis jeg var så å si bare et så, noe som ble styrt av andre ting, hva er det jeg? Jeg blir jeg først når det også har dette momentet i seg, Herre. Og så spørsmålet, men hvordan det er mulig? Du må voledes. Kan jeg utvikle seg slik at det faktisk er ikke en innbilt herre, men en virkelig. For man kan også være innbilt herre. Sånn at man innbilder seg, jeg er herre over alt, og sier virkeligheten slag. Det var god ting å tro at det er herre, og så ble det styrt av alle mulige andre ting. Og innbilde seg at det er det. Altså, du kommer til spørsmålet, den innbilde herre, og den virkelige. Du har naturligvis ment den virkelige. Men der eksisterer også den innbilde herre. Hva er betingelsene for den virkelige herre? Hvordan kan det i deg være for et moment ved jeg er mange ganger i opplevelse, ikke bare hos unge mennesker, men også hos alle mennesker i mitt liv, at det kommer et punkt hvor jeg bare blir opplevet som et punkt. Og når man så ser på det, er det plutselig tomt. Hva er det i det hele tatt? For det er ikke det, og ikke det, og ikke det, og ikke det. For det er jo ting og utenfor. Og så plutselig føler man, hva er det egentlig selv? Noll. Det er en skrekkelig opplevelse. Som på et eller annet felt i en gjennomgangsfase er nødvendig til å finne det virkelige jeg, som også har et innhold. Ellers har man som regel innbilte innhold som ikke er holdbart. Hvis man ikke går gjennom den rensningsstil hvor de uvirkelige innhold blir brent vekk, og så plutselig er det en liten fase hvor man må spille at er det overhovedet ingenting? Bare kombinasjoner og sammensatt av forskjellige ting. Det jeg hittil har kalt for mitt eget jeg, hvor finner jeg det virkelige? Jeg har nå fått svært mange viktige sider. Har du fler?
Jag kan man säga att den fasta punkten är rörlig.
Alltså att det är ett slags fast punkt som samtidigt är rörlig.
Ja, så att jorden och rörlig samtidigt.
Där kommer vi till det problemet som vi inte har arbetat med, men bara utfall, rörlighet och bevegelse. Geje kan vara där jag när det är i bevegelse. Men det kan også bare være jeg når det er i god. I en annen mening. Det virkelige sentrum i mennesket. och överfordra ni den budet. Där har vi arbetat med begrepp, bero och bevegelse, vad det i det hela fall är. Är det någon fler som gärna vill? Ja?
Jaget är vår inre röst, eller rådgivare.
Nu kommer ett helt nytt moment som icke hade utfall intimt, men som också implicit var där i det som blev sagt, alldeles i det första. Nämligen i det första, och det blev sagt något om det legliga och den ordentliga sidan. Hvis man då bara spör ett lite öjligt vidare, ett lite moment vidare, hvordan blir detta ordentliga bevis? Da kommer dette frem. Nemlig at det er en side, den bevisstheten, hvor noe mer taler i det indre. Men hva er det? Er det en fremmed stemme? Hva er det for en stemme? Noe som taler i det indre, som er rådgiver, hvor det altså kommer et nytt innhold frem i det indre, er det en slags innvirkning utenfra en annen menneske som begynner å virke i meg, da vil det ikke være jeg. Hur er det mulig at et dypere felt i menneskets vesen i det indre kan tale som rådgiver? Nå har vi et veldig spenningsfelt inn i jeg, men det er en stykke over dagen. Som sin daglig bevissthetsgjeld, som så lytter til noe dypere, høyere i mennesket selv. Er det flere som vil følge noe til? Ja?
Jeg er her nå.
Ja?
Jeg er den som forvalter og forvandler mitt arbeid og min miljø. Av inspiration och desperation förvandlar jag mitt arv och min miljö på ett konstnärligt kärleksfullt sätt. Livskonstnär är min titel. Leken är mitt yrke. Harmonin är mitt namn. Ska vi leka?
Nu kommer en rad nya moment att träffa. Det umiddelbart aktuelle i øyeblikket, og som samtidig har alt i seg. Et nytt ord som ikke var der i tidligere, men som implicit nok var der, forvandler. Det er en oppgift, også et material, og nå en oppgift, og når det er forvandling, hvis det ikke skjer forvandling gjennom dette, hva kan dette i det hele tatt gjøre? Og neste punkt det kommer, kan jeg i det hele tatt være herre? Hvis det er herre i tyrannisk mening, så blir det glad en falsk herre. Og vi kommer til det nettverdige. Jeg kan bare være herre hvis det gjør å forvandre. Hvis det vil være herre uten å forvandre, begynner å bli en falsk herre. En innbygd herre. Men det er mange faser i dette før forvandlingen begynner å bli real, virkelig. Nå har vi gjort et arbeid her i dette feltet, og jeg vil da antyde en ny arbeidsoppgave for de neste dagene, direkte i kontinuitet. I Rudolf Steiners bok Teosofi er det første store felt, første tredjedel så å si av boken, er menneskets vesen. I den er det slik at det begynner med betraktning, ikke jeg, men legen og sjelen. Og det står ingenting om jeg i den første parten, den aller første parten. Så gjennomføres det videre, differensierte fysisk legeme, eterlegeme, sjellegeme, fornemmelsesjel, forstandssjel, helt opp til bevissthetssjel, og jeget blir ikke nevnt. Och så plötsligt går teppet till sidan och Geje träffar. Han begynner inte med Geje, men begynner från tre fält. Ledande synspunkt, själslig synspunkt, andlig synspunkt. Så begynner de tre grundkräfter att bli tydligare och tydligare. Och det är ett ord om Geje, helt upp till bevissthetskedjan. Och så plötsligt, nytt hjärna. Och så ett nytt avsnitt, och så tre jägare. Och nu kommer det i min utgave 12 sidor, 12,5 sidor. De 12,5 sidorna faller i tre avsnitt. I alla tre trer jägare nytt. I löpet av 12,5 sidor. I det första avsnittet, grundläggande kvaliteter av jägare. I det andra avsnittet, hvordan dette forholder seg til det som er overpersonlig, det åndelige. Tredje avsnitt, hvordan det forholder seg til forvandlingsmomentet, det som kom frem nu hos deg. Hvis man har arbeidet nok med dette, og så plutselig oppdager i hele første parten, til og med bevissthetsfjellen, er det ingenting direkte om den. Och så plötsligt uppdagar detta, då kan det vara som en sån liten glimt av ljus hver gång Geje kommer fram. Och så börjar man att lägga märke till det. Och så läser man en gång till dessa 12,5 sidorna i de tre avsnitten. Hver gång Geje kommer så tänker jag, nu vill jag passa på. Och där kommer det 5-10 olika uttalanden om kvaliteter i Geje. Hvis vi så prøver disse 50 forskjellige momenter ved Geje i de 12,5 sidene, så er noen slik at listen går helt over i hverandre, praktisk talt identiske. Hvis man så vil holde fra hverandre, i alle fall de som er helt tydelig forskjellige, hvis man løfter dem ut av sammenhengen, blir det minst 30 forskjellige til års. Forskjellige momenter ved Geje. Jeg vil vise bare et lite stykke hvordan fire momenter kommer frem i fire setninger like efter hverandre i Rudolf Steiners betydelse. En setning. Ved selvbevisstheten beskriver mennesket seg som et selvstendig vesen avsluttet overfor alle andre som jeg. Det var inne i våre beskrivelser her. Bare ordet selvstendig var ikke så sterkt markert, og avsluttet i forhold til andre var ikke så sterkt markert hos noen hittil. Nå kommer det frem det. Det er igjen et moment. Hvis det bare flyter sammen, sånn som to forskjellige væskesorter som blandes i et kar, som man ikke vet hvor er grensen i det hele tatt, det er bare der er det. Det er ikke det tale om noe gjett. Det er et selvstendig vesen i forhold til andre. En mening. Nå kommer neste mening. Rett etter. I Geje fatter mennesket alt sammen som det opplever som legenlig og sjelelig vesen. En ny kvalitet. Det samme. Hvis det er noe i mennesket legen blir skjedelig, og det fattes ikke sammen, er det pulverisert oppløsningstilstand. Det er ikke noe gjett. Geje fatter sammen. En ny mening til forskjell fra den første, hvor det bare stod selvstendig overfor andre vesener avsluttet i seg selv. Kommer neste. Fatter sammen alle momenter. Tredje setning. Legeme og sjel er bærere av Geje. Et stort måske. Legeme og sjel er bærere av Geje. Hva ligger det i det? I det ligger det at Geje, sånn som vi foreløpig kommer frem, er ganske ondt og lite og svagt. Man kan ett bilde som en mor och sitt spebarn på armen. Spebarnet blir båret av moren på armen. Nu står det här faktiskt legerna och skenen bär legerna. Det som är i legerna och skenen är meget större och stärkare än jag. Är meget mer utvecklad än det individuella jag. Det är en liten spegel. Jag är en spegel som ligger på armen i det. I det. Kommer nästa sättning. I den virkade. Kommer det nytt? Gjorde jag och virke i den som var bärade sig. Snutt betraktning, det snutt runt från den andra sidan. Det ser vi i fyra påvarande följande sättningar. Kommer det fyra helt forskjelliga och uundvärliga moment där vi är gängelfärd. Så går det vidare. Kommer 30 forskjelliga. Och så, hvis man tar alla, minst 50. I löpet av 12,5 sidor. Vad är det? Det är arbeid. Det är åndsvidenskap. Åndsvidenskap existerer ikke uten arbeid. Ingen videnskap existerer uten arbeid. Videnskap betyr ikke noe ting man vet, som man har oppsamlet i biblioteket. Det er bare et dødsslutt produkt av videnskap. Videnskap er her og nå. I et hjem. I et totalt oppgjør med verden. I et eksistensoppgjør som spør hvordan er. Og da begynner en bevegelse i dette mittpunktet overfor hele verden. Et arbeid. Og det går hele tiden videre. Hvis man bare sa, nu kan vi så ikke. Jeg er et bestemmelig vesen avsluttet fra alle andre. Slutt, nå har jeg det som skjulet. Stendig til. Det er bare et synspunkt fra en tid. Når man straks beveger seg videre til neste, så kommer det en ny. Så beveger man straks videre til neste, kommer det en helt ny side. Og til og med, nesten motsatt, i en setning, legen og skjeden bærer veien. Så i neste setning, i den virker jeg. Hvis man først vil stå mennesker på dette, da er det spennende, og jeg vil anbefale nu for til i morgen og til i overmorgen. At de som har lyst, tar frem boken teosofi. Så blader man forbi nu av hele den første parten, med legen, sjel, ånd, og alt opp til og med bevisstavskjelen, til de tre stjernene og dette. I forskjellige utgaver, forskjellige sider. Og så kommer, der hvor det begynner, i en lauf der Kindheitsentwicklung tritt im Leben des Menschen der Augenblick ein, in dem sich zum ersten Mal als ein selbstständiges Wesen gegenüber der ganzen übrigen Welt empfindet. Fühler. Det begynner bare med en følelse. At man et selvstendig Wesen overfor hele andre. Man vet den ikke noe spesielt om. Kan ikke gjøre noe spesielt, men man opplever man føler. Et eller annet sted punkt i barndoms- og ungdomsutviklingen, så kommer det punktet hvor man føler det, en tvingning. Så går det videre, og så går det, der er det sånn. Nå vil jeg befalle at vi tar det i tre skritt. De 12,5 sidene er indelt i tre, med stjerner imellom. Og til i morgen tar vi bare det første. Og det er bare tre sider. Bare de tre sider. Tar vi som en oppgave nu, med, så å si, med alt det vi har samtalt om nu her. Hva sier nu Rudolf Steiner? Om jeg nu vil høre på ham. Tre sider. Det kommer da i de tre sidene 23 forskjellige momenter ved jeg. Nu gå igjennom den kan gjøres på mange måter. Den blir slik at man tar en enkelt av disse uttalelsene og arbeider bare med det. så kan man ta en annen og arbeide en lang stund bare med det. For eksempel bare med dette, at legem og sjel bærer hjelp, kan man arbeide lenge med. Så kan man arbeide lenge med dette, virker i den, lenge med det. Så kommer, etter at man har gjort det, kommer et nytt arbeid, nemlig nu å gå gjennom de 23 momentene i dette første avsnittet. Og da kommer noe nytt frem. At man ikke blir stående ved de enkelte momenter, men går gjennom de forskjellige synsfeltene, og så begynner det å arbeide seg frem noe mer. Så kommer det til stjerner, og så kommer det helt nytt avsnitt, hvor et nytt teppe går til side, hvor en nye felt av jeget kommer i det annet, og hvor det da vi kommer en hel rad nye momenter i det hele 15 nye som ikke står i det første, kommer frem det jeget. Og så kommer tre stjerner, så kommer det nye, fire sider, og så kommer det igjen 12 nye momenter i jeget frem i det tredje avsnittet som ikke står i det første. Altså, vi kommer her inn i tenkningsarbeid som ikke er diskusjon. Tenkningsarbeid som ikke er oppsamling av data, men hvor man ikke kan gå gjennom et eneste av disse punktene uten fullt engasjement i seg selv. For ellers forstår man ikke. Man forstår ingenting av det. Hvis man ikke i hvert eneste av disse momentene er helt selv til stede. Når vi kommer til dette punktet, legeme og sjel er bærer av deg. Så må man føle seg selv som den lille babyen på morens arm. Hele det jeg forestiller meg ved jeg er et svak liten baby som hviler i noe stort mektig som jeg gjennomskur. Det er et moment ved jeg. Men bare ett kommer neste. Det virker i den. Gjør det det? Eller sover det? Virker det faktisk? Virker det kanskje at jeg til og med ikke legger merke til det? Sånn som du har sagt, er først efter og ser man i et stort mønster at jeg faktisk har virket, men det visste ikke om det lente selv. Det er mange muligheter for det virker uten at en gang har jeg blitt medvirket og gjennomarbeidet i øyeblikket. Altså, det tar vi i dag som et moment til i morgen. Referat av det vi hittil har hatt, vil jeg ikke be om. For det er det andre gående av det. Men jeg vil gjerne også i morgen ha et lite referat av det nye som kommer, som jeg vil utvikle videre. Og så begynner vi å arbeide sammen i dette feltet i de tre sidene, hvor jeg vil be om nye små momenter i dette, og ikke noe spesielt i våren, men så kommer det nok i årmålen. Da vil jeg gjerne nemlig be om at en tar på seg oppgaven i de sidene, og gå gjennom alle de punktene hvor det kommer et innhold om jeg. Hos du vet døgnet i hovedfilosofi, bare i den første tredjedelen av de 12,5 sidene. Bare de tre første sidene. Og virkelig få med alle momentene. Sånn at man går gjennom dem. Og i den rekkefølgen som Rudolf Steiner har gjort, da må man da. Vi fanger med deg den bevisstheten medveten om hva den nye er. Vi holder det ordet. Kan bare utvikle seg i et rytmisk pendelslag. Og det rytmiske pendelslaget har vi mellom den helt knallbråkne reflekterte bevissthet som en mulighet om dagen. Og jeg vet skatt alt meg i forhold til andre mennesker og hele verden. Og jeg vet hva jeg gjør. Det er mulig. Man kan altså sove om dagen, till oss nyligen. Man kan drömma om David, men man har en glädje till att vakna till en helt skarp, reflekterad visshet om David. Det kan inte länge hålla sig. Det var ett penningslag i ytterste på infält. Hvis det bara var där, ville det efter en kort tid dö. Man blev redan fantastiskt rätt många dagar, och man ville dö hvis man bara var där. Man kan inte upprätthålla situationen. Så må du gå helt i motsatta rättning, i den dypaste sömn. Där är all medvetenhet utslåget. All reflektion är utslåget. All ansvarsfull i gejer är borta. Den som ligger och sover det. Tack i stilling till världen. Det är lite mycket reflekterat och gör. Det är helt inne i en högre, dypare jordmässning. Det är ju dom med. Vi må värna dukka in i det dypaste, innerste fält av vår gudomliga livskärna, väsenskärna, vårt högre väsen, en bättre högre väsen, bara avslutet fra resten av världen, men i full enhet med världen och alla andra människor, i det dypaste i sömnen. Det tränger dig. Som utåndning och inåndning, det kan inte bara puste in. Det kan inte bara puste in. Det må göra bägge delar. Och så må jag ju avväxlande gå helt till ovanstaten och jag står avskilt av hela världen. Det tappar hela världen. Det var så det gör det inte här. Och jag vill att jag gör det med den situationen. Ta ansvarsfullt. Men det går bara en liten stund. Så man blir stängd. I kärnan av enheten med hela världen i den dypaste sömnkistan. Hvis jag bara blir där, sov hela livet. Det vill inte vara någon speciell gängsäkring. Eller en minimal musik. Det är någon spår människor som är ytterst syke, som nästan befinner sig i den kistan genom hela livet. Och det är helt borta så sett. Och aldrig kommer till ett upphör i reflektion med andra människor. De befinner sig i den dype, bevissthetsmässigt sett, transtillstånd i hela sitt jordbruk. Det är några få människor som är så syfte att göra det. De kan alltid inte kriga lite där. Bara det kommer till fram akkurat nu. Det är potens, en nyligen vaken. Det får se ut. Det går inte. Och definiera dig bara på den egentligariteten. Och se, det reflekterade visste, det är dig och kun det. Då har man bara tagit den egentligen, den må gräva där också. Visst den icke var det, hade man helt riktigt mänsklig egentligen. Vi må ha hela spektret i denna sammanhang. Det må vi undersöka nu lite. Vad är det som? Det är möjligt att sova på många måter. Man kan sova så att man går helt in och kommer förfriskad tillbaka till mig. Så det är ett nytt liv som gäller. Och hur eländig det var dagen för. Och jag om aften och jag lade mig söka vara en del sträckande eller fisk och pessimistisk. Hela världen är svart och nu är det slut. Och så sover man. Det är som ett nytt ont för mycket ont mänske. Man har gått i bad av förfriskande, förnyande, bearbetning av hela situationen. Men det är inte så. Det är också en sömn som är sån att man inte ser så som helt om, för man bara ligger sån klinger i kanten. Och så bockar man lite och så tänker man något problem och så är man sån lite dröm och så bockar man lite grann och så är man lite dröm och så bockar man lite. Och så man nästan inte sover i det hela taget, men bara, allikevel heller inte helt våken, bara sån flimmer i kanten av kroppen, så att säga. Och så när man lägger att man ska stå på morgonen så är man så trött, med blylad i benen,
ska ni känna min dag. En vände. Jag hade det inne i djup och hade på fisken i bar. Vi må se det på mannen, men det vill vi reda här i detta fält. När vi nu går två vägen. Den ena vägen är att vi nu vill följa Rudolf Steiners våldsvetenskapliga beskrivelse av det som sker i denna gången i fängelslaget partiet. Båten reflekterar lite och in i djupet och ute. Finns helt nyanserat beskrivelse av Rudolf Steiner i flera etapper fra insomningen och vidare inre i djupet och tillbaka. Det är den ena uppgaven vi vill göra. Så vill vi ta en annan uppgave, nämligen modern sömnforskning, som också har prövt att utforska vad det är nu i den sömntillstånd. Vi vill se vad det kommer fram i den ena beskrivelsen och vad det kommer fram i den andra beskrivelsen. Så vill vi försöka att lämna bägge och tillägna oss bägge. Vad det är i vittentäkterna, alltså nu uppgave och undersöka detta pendelslag fram och tillbaka som kan vara ett stort kraftigt och som kan vara ett svagt lite flimrande på mitten. För det har nämligen den timmen läser. Visst man inte kommer dykt in i sömn men bara ligger och flimrar på kanten. Det är också en stärk till böjlighet till vår icke, den är stärk till böjlighet att där också den nästa dagen blir lite flimrande. Där går man inte skicklig bort vår till. Och går det sån lite arbetsoduligt och sån går och halvdrömmer i göttet hela dagen. Så här, i stedet för att ha ett kraftigt himmelslag, alltså här är knippet, kraftigt ut här, och så kraftigt ut här, så där är det väl som kvinnor, där är det här i mitten, både om natten och om dagen. Stagnation, förtvivlelse, eländighet. Jo dypare man kan gå in här, jo mer kraftig skapande och virkande och uppvaktning kan man gå ut där en dag. Och har man gjort det på en sund kraftig måte, så kan man också gå dypt in i sömnen den nästa natten. Vad är livsmomenterna inne vår i nattdrömmen? Vad är det som sker här? Detta uppvaknings- och insamlingsfältet. Där står drömmen i förhållande till det. Nu tar vi ett efter oss. Jag vill gärna disponera till att man de spörsmålen bevarades till morgon. Och vi tar det också av allt det som nu är av spörsmål som man därmed diskuterar till i 20 till i våren, så att det kan ge en sammanhängande framställning i löpet av de sista 20 minuterna. I morgon vill jag gärna att vi ska begynna med ett litet referat av det som nu kommer i 20 minuter. Så att vi enligt kan fortsätta slutten av denna timmen, för i morgon vill jag lite referat av det som nu kommer från nu och till kvartalet, så vill det vara en god upptakt i morgon. Efter att vi så har fått det i morgon vill jag gärna snacka lite om vi igen detta Rudolf Steiners arbete i teosofi, som då en upptakt till den uppgång som kommer till fredag, till att en kan ta på sig något bestämt där. Så att vi alla, eller allt så många som vill, kan arbeta med det, och men vi kan bara höra på en som gör det. Det som jag nu vill göra är i två avsnitt att pröva och beskriva något av den lovmässighet här. Det är att arbeta in moderna sömnforskning och så moderna omsorgsforskning i detta tänk och försöka att genomarbeta det så att man kan göra något mer. Först moderna sömnforskning som är i gång i de sista årtionden först efter att alla dessa olyckliga, egentligen sociala olyckliga, massivt var intoget. Med miljoner av sömnlösa, nattskiftarbetare och så vidare, sociala, kaotiska situationer då sömnen var ödelagt. Nu måste man utforska vad är det. Så må man därför frivilliga försökspersoner, för det helst vet man ingenting. Man arbetar ju inte med den egna bevissthet. Man vill ha det som ett objekt på bok. Alltså må man ha försökspersoner. Dessa försökspersoner är många helt oeniga. Man kan bara få slika försökspersoner som på förhållande har en god sömn. För det de nu blir utsatt för i sömnforskningen är slika att jag glömmer inte med mig. När de bara ska göra vad man har gjort. Man må ha en stäckig sömn för att det är så det som kommer. Man blir alltså lagt på en sån försökssofa där man ska sova. Och så nu blir det placerat elektroder på hela huden. Och så med överföring till ett kabinett på en sitter och avläser nu elektro en kapillogram löpande hela tiden med bestämda kurvor som kommer fram på en skärm. Och det är helt tydligare till. Samtidigt blir ögonlocken fästet med tejp. Så att ögonlocken inte kan gå ner. Det är aldrig grund nog för att en som är lite nervös och sörjer vill inte vända sig där det heter. Det är inte så. Det är alltså att det må vara en som har mer tejp på ögonlocken. Och det är en ögonlocken är lite där i sorgen. För man sorgen är lite. Nu är det toppstadium till dessa övningarna, eller dessa försökarna, att man tar försökspersoner som är villiga till att bli utsatt för icke att försöka. Nu undersöker man vad som går för sig i de personerna som icke försöker, och då håller man alltså för det första tejp sån, och så lys på, men dessutom är det en person som står vid sidan, och varje gång ser ut och sover så väcker man dem. Så när vi ska hållas våkna längst möjligt. Rekorden ligger på 11 dygn. 11 dygn utan sömn angivet. Det är tvivlar på om det är rätt. För det är ett känt fenomen som är mikrosömn. Och det är att i varje sekund eller två är man helt borta och så är man tillbaka igen. Och sen med ett tejp på ögonen och en som står där sån och delfin vänder upp. Och man angivet idag har varit våken i 11 dygn. Det var någon sekunder där man var helt borta. Det är en känd sak också i det militära, där man har undersökt soldater som gjorde en fryktlig trätt under operationer och ser vad som där pågår. Så sitter de i ett försöksapparatur och de ska styra bil, det är inte någon riktig bil, men det är bara en lekebil. Och så kommer det plakater och så vidare, fem och nu är det alldeles dödsträttet. Och där visar det sig att sen om de tror att de är helt kontinuerligt våken, kommer det signaler på plakater som de helt enkelt har sett. I den dype trätten är man i lite stund helt borta. Och de många trafikolyckor som kommer på den måten är det en som sitter vid ratt och tror han är våken. Plötsligt ett par sekunder är han helt väck. Kör man i grösten eller kolliderar med en annan. Det är farligt att köra bil hvis man är med i trätt. Och där kommer mitt rosel. Och jag tror att det är en tvivl om dessa äldre ögnen. Men han givet är det äldre. Det visar sig att det hos alla försökspersoner så går det sig att efter annan dögn och man håller sig helt våken angivligt mäler det sig en viss irritation. Man blir lite irritabel och stärkt irritabel och så lite deprimer. Hvis to dögn går utan någon sömn och man helt tiden håller våken. Efter 10 dögn blir det dramatiskt. Där kommer massiv hallucination. För den som har hållit våken sig i 4 dögn myldrar det fram av bönder och katter och äggdarkopper och ormar från alla städer omkring i en helt utränglig tillstånd. Man kommer helt in i ett mänskligt fält i själslivet. Det går inte. Man mår in i sömnen. Hvis man vil virkelig holde en mærkelig balans, en våken situation, hvor man kan leve. Det kunne man være liste for. Man behøvde jo kontakt i forsøget. Men det kommer helt massivt frem, hvis man gør. Vel, så lander den på såret. Og nu går den in i dette. Hva viser det da på elektrokeramogrammet? Det viser seg da at efter innsagningen så kommer det en bestemt kurve som man ikke forstår någonting av, det var sånn og sånn. Altså kurve nummer 1 kan vi kalle det for. Og så, efter at jeg sovet en stund, så plutselig forvandler kurven seg. Og ved allerede så kommer kurvetype nummer 2. Så forvandler det seg, og det blir kurvetype nummer 3, og så forvandler det seg, og det blir kurvetype nummer 4. Disse grensene er ikke absolutt. En annen forsker ville kunne indelt, for eksempel om indelt del 1, 2 her. Det er selvfølgelig sånne overganger. Hvor man setter den grensen, det er ikke noe absolutt. Men det er tydelige forskjeller som går. Vi kunne ta 8, eller bare 3, og slått for eksempel de samme biler der ene er på samme kurve. Det er uviktig, men nå er det enormt interessant og viktig. Man går innover, og så kommer man utover, tilbake igjen, og nu går det i samme rekke omvendt tilbake. Men kurven er 4, og nu kommer ikke plutselig nummer 1 eller man våkner. For å våkne dette må man først gå tilbake hvor en kapitogram nummer 3 kommer, så nummer 2, og så nummer 1, og så våkner. Det går gjennom, det kan gå veldig fort. Hvis man bare lar vedkommende sove, så går det innover der, og så kommer det til den, og så begynner det å gå tilbake. Nå kommer nummer 3, og nå kommer nummer 2, nå kommer nummer 1, og nå er man like ved oppvåknet som det gjør. Det er altså helt tydelig et sånt tenkelse av hva det nu er. På den kurven kan man ikke vite noe, det må vi uttale hva det er. Man kan ikke forstå hva det nu foregår. Men man vet, det er flere stadier som går etter hverandre, og som så går tilbake i omvendt orden. Det kommer frem. Så kommer det nok nytt frem. Her, i dette feltet, viser det seg noe som ikke finnes i nummer 2, 3 og 4. Det er ikke i over delet, der hvor kurve nummer 1 er, men det er i et bestemt felt i nummer 1 opptrer noe som kalles for REM. Rapid Eye Movements. Det betyr når pillene begynner å bevege seg på en rasen dramatisk kort måte. Det gjør de ikke her i nummer 2, 3 og 4. Det er det helt bedre. Men i sted her, i dette feltet, begynner det å foregå noe i øynene. Man har jo tenkt sånn, og sånn at det kan fotograferes, når man har nøye over seg for det. Så sover det ikke veldig med åpne øyne. Vi kan ta en rapid eye movement. Hva foregår det der? Så prøver man så prövar man med forskjelliga experimenter, nämligen att man påstår sexperson som är inne i den, så väcker man den fram till fort kommer ut och spelar bara upplevelser. Och så gör man detsamma med personer som är i 2, 3 och 4, så märker man rakt tillbaka igen utan att få tid till att ha REM. Det visar sig att 99% av dem som har väckte har ett stärkt rum. 99%. De kommer rätt ut av en dröm och flertal mardröm. Desidert flertal mardröm. Nu kan man säga, här är det forskningstänkfarelser som vi vet. På den delen kan mardröm som ligger på sådana personer. Men där med en gång så säger forskarna, här är det maximum av mardröm i RPM. Men det är så att säga alltid dröm. Och man regnar det därmed att det är faktiskt alltid dröm, men att den lilla procenten som försvinner, bara det är där man glömtar lite där. Att det är något som går tappt, så att vi inte kan se någonting. Men de allra flesta kan se. Hvis du blir väckt ut av REM, så är det en stor vild foss och ström som kommer där. Alltså, detta drömtillstand är inte här än. Och inte här och inte där. Den är här bara på kanten. I detta fältet. I övergångsfältet. Där är det. Så är det något annat. Hvis man väckes upp härifrån. I detta är första fältet här. Vitt insån. Är praktiskt tal alls. I stand till. Och fortälla att de kommer ut av en dyp skräckelig angst. Angst. Vi registrerar som något som kommer ut i intrycket, hvis man kommer ut av det. Nu lär vi det stå. Nu går jag över till helt annan sida och vill höra på. Vad kommer det fra Rudolf Steiners forskning? Som kommer fra en helt annen side, nemlig at vi deltar ikke tar forsøkspersoner som lægger sig på en solformitet og elektroder, men at det fra medvirkenhedssiden. Ved en omsvidenskabelig forskning, hvor nu den blir forsterket og gjort uavhengig av sansintrykk og reflekterer på sanskombinationen. Och det som pågår i dypet av mänskets väsen blir gjort mer bevisst. Det som där kommer fram i hans forskning är följande. Om vi bara hör på det förlövigt så vill vi försöka efter att bearbeta. Han säger bara här i det närmaste övergångsfältet är drömmar. I det lite efter och i det lite man kommer ut av det. Men att dra en lång gång in till det dypaste fältet. Vår vänster här i det innerste är förenet med det gudomliga. I världen och i mänskligt själv. I det dypaste i den egentliga sammansmälten. Han ser inte fyra stadier men samtidigt. Tre svåra stadier som kommer här inover. Och hans beskrivelse är också så att det går igenom tre svåra stadier så är det så att tillbaka igen och att man inte hoppar från 3 till 1 men från 3 till 2 och till 1 och tillbaka igen. Precis parallellt med det som kommer fram i elektroden där men nu tar den helt andra sidan nämligen det som faktiskt pågår i det omliga i människan. Och detta var så i kyrkan i hjärnan. Och det är något forskjellig i det i stadiet. Hvordan kapitaliserar han stadium nummer 1? Och där är denna uppdelningen i 3. Kanske det inte skulle ha Steiner heller. För här är det forskjellige momenter som man kunde dela upp i 2a och 2b. Och och här i en A och en B. Men han har ju det på tete, hon satt i tre stor och säg innan vårt på fiktet. Det första här är, i detta fält hvor drömmene kan stärk eller svag, det vill vi se när vi kommer tillbaka till, gå in, och hon nu icke vill undersöka drömmen vårt. Rudolf Steinsinger har så radikalt till och med att undersökelserna av drömmeinnehållande i och sig kan vara intressant. Men att det ger upplysning om det som verkligen föregår i denna vägen, men att det tilldäcker och gör det mer usynligt vad som egentligen föregår. Men att i och sig är drömmarna så intressant som bara möjligt, men att det inte ger en upplysning om det som går innanför och utöver i detta fält. Man må gå baken drömmen. I det fält så sitter visst drömmen ut för det fält att det går innanför och utöver. Det första stor som kommer baken om drömmen är, efter det bestämmande beskrivelse, en stor diffus upplevelse av enhet med gudomlighet. Det är inte den enklaste här. Det är en stor, omfattande levande ström att det inte är någon gräns. Så när det är gränser i boken, vi får läsa här i den boken, där det är en död, där är andra personer. Det är där ute. Man blir nog ström samman. Vi är med i väsen, med hela den. Vi är en stor, panteistisk enhet. Gudomlighet i hela världen, men ubestämt. Ditt molnaktigt. En stor svävne. Och inte det minsta anstrykt. Inte spår av anstrykt. Men stor strömmen är enhetsligt. Men det är bara det första stadion i begynnelsen av den detta första enhet. Inte hela enhet. Så kommer nästa stadion att forskjellige momenter i detta. I mänskets väsen gynnar det god. Att det går ut över till sidorna och där kommer det en dyr angst hos alla människor, nämligen att gå tappt och gå i upplösning. I det sprer sig utöver eller i det undermedvetna efter en där enaste insomning på vägen här, en dyr angst och gå tappt och mista hela sin existens. Nämligen, man kan bilda det klart på en sidosån, det är grått, det stämmer inte, men man får antyder. Det är helt klart på en sidosån, och så begynte leveren att gå ut över där. Det är en nyren att gå den där. Man begynte hjärta att gå upp över där, och hodet begynte att gå ned över där. Så blir man revet i stycken i alla rättningar, man mister sin existens. Det är en väldigt grått, väldigt skevt bild, men det är stämningen, precis det som Rudolf Steiner här skriver. Man tar först sin samling av existens, eller man tappar inte, men det är trussel om att man tappar sin existens av en stor avgrund. Det borde jag av, det mister med sig. Och det går det enaste människa genom efter insomningen, hvis man inte bara flimrar på överkanten, men går dit inom. Och nu kommer något nytt. Angsten overvindes. Det er en stor, sterk, indre, sammenfattende impuls i dybet av menneskets liv, som gjør at man kommer ut over det og kommer inn i den store annen fekt som ikke er angstfekt. Her er angsten på slutten av en. Hva er det som fører derfra over til det store annen fekt, hvor angsten fullstendig overvinnes. Det er noe overordentlig dramatisk. Og det er ikke entydig, og ikke det samme i historiens gang. Efter noen fremmest beskrivelse er det slik. At det først i urtidene var et stort hånd av bærende krefter i mennesket, som strømmer instinktivt inn i alle mennesker, som også da gikk gjennom angsten, men så er den opprettet. overvunnet hos alle mennesker, og at det går innover gjennom hele historiens gang, men at det så begynner å ebbe ut. Det går tapt. Når det går tapt hos de forskjellige, det kan være svært forskjellig. Det kan den dag i dag være mennesker som bæres av den opprinnelige instinktive strøm, at det i alle tilfeller gjennomrettes. Men den går gradvis tapt. Og så kommer det et felt hvor den muligheten kunne være der. At det ikke var noe som overvant angsten, og at man bare så seg faller i denne avgrunnsangsten midt i. Men der hvor det begynner å true, der kom i menneskehetens utviklingshistorie Kristus til Gravesen. Golgata museet. Kristusvesenet er det som gjelder menneskehetens og verdens sentrum. Til stede for det eneste menneskeskjel som forbinder seg med ham. Nå kommer altså tre muligheter. Den ene muligheten er at man befinner seg i den første fasen, hvor man ikke engang er kommet til det store hvor angst av grunn åpner seg. Man blir i alle tilfeller båret over angsten ved de instinktive sterke førkristne krefter. Annen mulighet, avgrunnsangsten åpner seg. De gamle krefter er borte. De nye er ennå oppkommet. En forferdelig situasjon. Hvor alt går skjedd. Hvor kan den nye impuls stilles? Kun her i det våkne dagslyset. Der legges frøet til den nye kraft som overvinner angsten efter innsorgen. Der hvor mennesket bevisst våken om dagen forbinder sitt hjelp med Kristus bilden, Kristus sentrum, kommer noe annet. Og ved denne kraft bæres man over angst av grunn og kommer inn i dette skolefeltet. Og nå den åndelige siden av det som lever i planeten og solen, i hele kosmos, ikke er direkte til stede, men i alle sine kvaliteter i et forminsket felt er til stede. Altså feil å si, man er ikke i det faktisk åndelige i hele kosmos. Det er det ikke. Men vi har alle de kvaliteter som er der like ved nær. Hvorfor like ved nær? Fordi så lenge man lever på jorden, er man kroppsorientert også i søvn. Til det bestemte legeme. Man holder så å si nede i nærheten av kroppen. Men det er alle de kosmiske åndelige kvaliteter som i dette annet felt toner inn som en stor musikk. Åndelig musikk. Så kommer det dypeste felt. En fullstendig forening med det dypeste, underste, guddommelige menneskevesen i enighet med verden. I den dypeste søvnen dukker vi inn der, og så går det igjen utover her, og kommer til denne, dette teltet, og der er ikke angsten, når det går den veien, det bare når det går den veien. Så kommer det inn her, og så som drømmene kan være der like ved innsovningsdrømmer, så kan drømmene være der ved oppvåknings, i det man går den andre veien ut. Det har vi nå. To store bilder, moderne søvnforskning, sett hvor man arbeider fra en side. Åndsforskning, hvor man arbeider fra en annen side. Og få tak i hva det foregår i dette store feltet. Og så vil vi se hvordan står det i loven. I forhold til legets vesen, for det som vi har arbeidet med. Hva lever det i legget? I legget lever det Det gäller den stora polaritet. Det gäller den frälsa. Vi må få bägge stäft fram. Och så kommer det en utvecklingsgång. Och den utvecklingsgången är ytterst dramatisk. Med förtakelsesmyndighet. I deras samtidiga frihetsmyndighet. För den individuella personen. Det må du ta upp imorgon. Det är så stor mynda.